Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Jag heter Jenny.
Jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen.
Nu börjar nedräkningen på riktigt. Alltså 2 veckor kvar till säsongsstart.
Ja, vi börjar med ett riktigt bra avsnitt, måste jag säga. Vi har ju, när vi spelar in det här så har vi precis spelat in avsnittet innan. Det blev bra.
Alltså det kommer bli så otroligt bra.
Ska vi säga vilket tema det blir?
Ja, jag tycker nog. Det blir kidnappningar med tema pojkar.
Mm. Otroligt spännande.
Otroligt bra. Så om 2 veckor får du som lyssnar höra det. Men innan dess så kommer vi köra det här extra avsnittet och vi kommer rikta in oss på kvinnliga seriemördare. Vi blickar tillbaka i Spöktimmens arkiv. Vi har valt ut 3 stycken kvinnor som vi verkligen har påverkats av och tycker är de värsta kvinnorna som vi har snackat om.
Exakt. Men innan vi drar igång så tycker jag att vi ska lyssna på 2 stycken faktaruta faktiskt. Jag tycker att vi ska lyssna på faktarutan. Vad är en seriemördare? Men vi ska även lyssna på skillnaden mellan manliga och kvinnliga seriemördare. Och det här kommer från avsnitt 10, seriemördare 1.
Jo, en seriemördare, det är en person som under minst en månads tid dödar i alla fall 3 personer. Och mellan de här mordtillfällena så ska det vara en paus emellan.
Mm-hmm.
Och det som är väldigt typiskt just seriemördare, det är att de, vad ska man säga, flyger under radarn. Mm. Att de är väldigt bra på att smälta in. De är väldigt bra på att härma så kallat normalt beteende. Och de är ofta gifta och de har jobb och utåt sett ett väldigt socialt liv. Så man kan säga att det är grannen nästan.
Mm.
Men bakom den här fasaden så är det ju då att de ofta lider av en psykisk sjukdom. Och det kan vara allt från schizofreni till borderline. Och de kan vara väldigt paranoida och ha massa hallucinationer. Och de är väldigt manipulativa. Och de kan ha väldigt många olika diagnoser.
Mm-hmm.
Och för att klassas som seriemördare så ska man få ut någon slags psykisk tillfredsställelse av att mörda.
Mm-hmm.
Och det är oftast att det är då sexuellt. Men det kan vara att man får utlopp för hat. Att man får någon slags ekonomisk vinning i det här, de här morden. Att man får uppmärksamhet. Och sen är det ofta att seriemördaren väljer ut specifika offer. Att de har någonting gemensamt. Och det kan vara kön eller ålder eller hudfärg eller sexuell läggning.
Mm.
Och en seriemördare är inte samma som till exempel en massmördare. För en massmördare är ju någon som dödar många på en väldigt kort tid. Det kan ju vara att det är en bomb liksom. Och 9 av 10 seriemördare ingår under kriterier för psykopati, sadism, kontroll, dominans. Och många har ett hämndbegär också.
Mm.
1 av 6 seriemördare är kvinnor.
Mm.
Så det är inte alls lika många.
Nej.
Hon är mellan 20 och 30 år. Medelklass. Mest troligt gift. Normal intelligens.
Mm.
Så sett så är det ganska likt männen.
Mm.
Fast det är ju en del saker som skiljer sig.
Mm.
Män mördar oftare främlingar, medan kvinnor mördar folk i sin närhet.
Aha.
Bland annat, det kan vara deras män eller barn eller vänner eller mer så. Någon som står dem nära. Män mördar oftare för sex, medan kvinnor mördar för pengar.
Jaha.
Män skjuter, stryper eller knivhugger sina offer. Medan kvinnor är lite mer sneaky och använder gift.
Ja, det har jag hört innan.
Mm. Och kvinnor har oftare yrken där de är i kontakt med folk som är lite svaga eller utsatta.
Mm-hmm.
Till exempel ålderdomshem, sjukhus, dagis. Lite mer lätta offer så sett.
Ja.
Mm. Det här är ju väldigt intressant.
Mm.
Att ja, men det här att män och kvinnor mördar på olika sätt och så. Och de kvinnorna som vi kommer att prata om är ju inte särskilt klassiskt kvinnliga i sitt sätt att mörda.
Nej, vilket gör dem ännu läskigare tycker jag.
Det gör det verkligen.
För då går det inte först på riktigt vad de ska hitta på härnäst tycker jag.
Nej, precis. Vi kommer att börja med en riktig klassiker. Tvålkvinnan.
Mm, åh, det var länge sedan.
Hon är så intressant. Leonarda, henne pratar vi om i samma avsnitt som Faktarutan. Så det är ett väldigt, väldigt tidigt avsnitt. Det är avsnitt 10, seriemördare 1. Så vi lyssnar på det här fallet först.
Min första kvinnliga, eller vår första kvinnliga seriemördare, mördade folk hon kände mer och mördade för sin familj.
Mm. Och passar hon ju också in ganska mycket på kvinnligt.
Mm, verkligen. Och hon hette Leonarda Cianciulli. Hon föddes 1894, tror man. Det är lite oklart med födelsedatumet. Det kan ha varit 93 också. Men 94 är så här mest allmänt taget, eller vad man ska säga. Och hon föddes i Mantella i Italien. Leonarda har alltid varit hatad av sin mamma Emilia. För att hon blev till under våldtäkt.
Mm-hmm.
Och på den här tiden så var liksom, våldtäkt var ingenting du kunde gå och anmäla. Alltså så, du blir ju helt utestängd ur samhället. Och som kvinna så får ju du skulden för det. Så att hon tvingas alltså gifta sig med sin våldtäktsman. Jo. Så att Leonarda var ju alltid en slags påminnelse för mamman om våldtäkten. Och hon fick under sin uppväxt ingen kärlek av föräldrarna. Och de var liksom fattiga och olyckliga. Redan som ung så försökte hon ta sitt liv 2 gånger, men misslyckades. När hon var 23 år så gifte hon sig med den äldre mannen Raffaele Pensardi. Jag pratar inte italienska, så vi kan bara notera det med en gång. Så förlåt mina uttal. Och det här var i alla fall en man som föräldrarna inte godkände, för de hade valt en annan man till henne. Så att redan här så tror Leonarda att mamman lägger en förbannelse på dem.
Okej.
Mm. Och man kan förstå att hon tror det, om man kollar på vad som kommer sen. För att för det första så hamnar hon i fängelse 1921 för bedrägeri tydligen. De flyttar vidare och deras hus förstörs i en jordbävning. Och de hamnar i alla fall till slut i en by i Italien där Leonarda öppnar en liten butik. Och hon blir snabbt väldigt populär och väl respekterad i den här byn. Mm-hmm. Och hennes otur liksom kring, ja, vad ska man säga, kring det yttre liksom, slutar. Men hennes otur fortsätter på ett annat sätt. För Leonarda är under sin livstid gravid 17 gånger.
Va?
Mm. Men hon får 3 missfall och förlorar ytterligare 10 andra barn när de är små.
Va?
Så hon har alltså bara 4 barn kvar av de här 17.
Ja.
Som hon såklart är otroligt överbeskyddande över. Och det sägs även att hon ska, alltså innan hon är gift sig, så ska hon tydligen ha besökt en sieska. Som då har sagt att du kommer gifta dig och du kommer få många barn. Men alla kommer dö unga.
Mm-hmm.
Så det här ska man också komma ihåg att Leonarda hade i bakhuvudet hela tiden. 1939 så får Leonarda veta att hennes äldsta son, hennes absoluta favoritbarn, Giuseppe, skulle gå med i armén. Det är då andra världskriget som pågår. Och där bestämmer hon sig för att hon ska skydda honom till varje pris. Hon är själv en spådam, eller sägs vara en spådam. Så det är många som kommer och besöker henne i hennes butik och liksom får råd och hjälp om framtiden. Och hon då inser, eller tycker, att för att skydda sin son i kriget så måste någon annan ta hans plats i dödsriket.
Mm-hmm.
Så hon måste alltså offra för att rädda hans liv.
Aha.
Och hennes första offer blir en kvinna vid namn Faustina Setti. Det här är en ungmö som har kommit till Leonarda flera gånger för hon, ja, letar en man helt enkelt. Och vid det här besöket så säger Leonarda att hon har hittat en lämplig make till Faustina fast i en liksom annan by i Italien. Så att hon kommer alltså behöva resa dit. Så Leonarda övertalar Faustina att skriva brev som hon ska kunna skicka till vänner och familj och sådär när hon kommer fram. Så att hon ska kunna skicka och säga att allting är så bra och det där.
Ja.
Men Leonarda vill att hon skriver de här breven innan hon åker.
Aha. Jag börjar ana var detta kommer att sluta.
Mm, precis. Dagen som Faustina ska åka till den här andra byn så kommer hon till Leonarda en sista gång för att liksom tacka henne för att hon har hjälpt henne hitta en man. Och när hon kommer in till Leonarda så bjuder Leonarda på ett glas vin. Men det här vinet är drogat.
Mm-hmm.
Så Faustina dricker vinet och tuppar av, helt enkelt. Och här stämmer inte Leonarda riktigt in på det här kvinnliga seriemördare. För hon använder inte gift, utan hon tar fram en yxa.
Oj, jäklar.
Mm. Hon styckar sönder kroppen i 9 delar.
Oj.
Och tömmer henne helt på blod. Blodet samlar liksom upp i en skål, så. Sen i den här, du kommer ihåg att jag pratade om att hon hade en liten butik.
Mm.
I den här butiken så säljer hon tvålar och sånt. Hemmagjorda tvålar. Och när man gör tvål så använder man tydligen en jättefrätande syra.
Mm.
Så att hon lägger ner de här 9 kroppsdelarna i en stor gryta. Och sen så häller hon över 7 kilo av den här frätande syran. Och sen står hon där och rör och rör och rör tills dess att allting har löst upp sig.
Okay.
Sen tar hon den här sörjan och sen tömmer hon det här i olika dass lite runt om. Sådär.
Okay.
Men blodet sparar hon. Hon låter det först koagulera. Så att det får stelna lite. Sen torkar hon det i ugnen. Sen så blandar hon i mjöl, socker, choklad, mjölk, margarin och ägg. och så gör hon tekakor av blodet. Och det här är tekakor som hon själv äter och som hon serverar folk som kommer på besök.
Va?
Så nu har hon ju då offrat en kvinna, eller offrat en människa som kan ta hennes sons plats. Men Leonarda är rädd att det inte ska räcka. Så hon tror att hon måste offra fler. Så hennes andra offer heter Francesca Suavi. Det här är en kvinna som letar jobb. Och som igen har besökt Leonarda som spådam. Den här gången så ser Leonarda att hon har hittat ett jobb. Men det är en annan stad. Det står nog att det här är på väg. Igen så övertalar hon den här kvinnan att skriva brev. Som hon kan skicka till vänner och släktingar och så här. Och förklara hur bra allting är. Och precis som med förra kvinnan så kommer Francesca och besöker Leonarda den dagen som hon ska åka. För att tacka liksom, för hjälpen. Och hon blir bjuden på ett glas vin som är drogat. Igen, hon tuppar av. Leonarda tar fram yxan och alltså, styckar henne. Igen så tar hon hand om blodet. Hon ger tekakor på blodet. Men den här gången så slänger hon inte bort kroppen. Utan av, alltså hon, det är samma behandling. Hon gör en sörja av kroppen. Men sen gör hon tvålar av den här sörjan. Och ger till vänner och bekanta och grannar och allting. Som alltså får tvätta sig med ett lik.
Alltså kroppstvål på riktigt. Alltså bokstavligt talat.
Bokstavligt talat. Och det här hände då 1940. Så ett tag efter första mordet. Det går ungefär en månad. Och sen dödar Leonarda ytterligare en kvinna. Den här gången så är det Virginia Cacioppo. Det här är en gammal sopran som även hon letar jobb. Alltså som förra offret letar jobb. Och Leonarda säger att hon har funnit ett jobb i en fabrik i Florens åt henne. I september 1940 så kommer Virginia på ett sista besök. Igen för att tacka Leonarda för att hon har hjälpt henne att hitta ett jobb. Hon får det här vinet med drogen i. Och tuppar av. Blir styckad. Kroppen blir tömd på allt blod. Det blir tekakor på blodet. Och kroppen blir tvål. Men det här är också så sjukt. För att när Leonarda sen blir gripen. Så sitter Leonarda och berättar för polisen att. Den här kvinnan var så söt. Tekakorna blev mycket godare. Och tvålen blev mycket mycket bättre. För den här kvinnan var så söt och bra.
Va?
Och det är efter det här mordet som hon blir gripen. För då är det Virginias svägerska som tycker att det är väldigt, väldigt konstigt att Virginia bara har försvunnit så plötsligt liksom, och hon hör inte av henne.
Men hon skrev inga brev då, eller?
Jo, förlåt, hon skrev brev. Men sen så kommer det ju inget mer, liksom. Så. Och Virginias svägerska börjar kolla runt lite och då visar det sig att hon är sedd senast hos Leonarda. Så att hon anmäler det till polisen som då kommer och griper Leonarda. Och Leonarda erkänner direkt och berättar i detalj exakt vad hon har gjort. Mm-hmm. Som bland annat det här, att hon var så söt den sista kvinnan. Liksom.
Okay.
Så 1946 så dömdes Leonarda till 30 års fängelse och 3 år på psyket. Och hon dog när hon var 76 av en hjärnblödning när hon var på psyket. Mm-hmm. Och då hade hon alltså avtjänat 24 år av sitt 30-åriga straff. Mm-hmm. Tänk att få en sån där tvål.
Mm.
Jag tänker att den måste ha luktat konstigt ett tag, eller?
Det måste den ha gjort.
Tänk också de som har ätit av de här kakorna till exempel. Och sen kommer det fram så här att hon brukade lägga blod i sina tekakor.
Det är så jävla äckligt.
Mm. Verkligen.
Vem gör så?
Åh gud, jag kommer inte ihåg någonting av det här.
Det var så länge sedan vi pratade om henne.
Ja.
Hon är så märklig. Hon är ju väldigt kvinnlig det här att hon först drogar med hjälp av te. Men sen så liksom trappar hon upp det genom att så här, stycka kropparna och fräta bort kroppsdelar. Och göra tekakor och tvålar och bara... Vad är det för fel på dig?
Alltså, jag kan bara skratta på att hon är så läskig. Alltså, jag så panikskrattar. Alltså,
Hon är fruktansvärd.
Ja,
och att hon bara mördar kvinnor.
Nej, hon är, jag är så rädd för henne.
Ja, jag också.
Fy ja.
En annan kvinnlig seriemördare som däremot aldrig mördar kvinnor utan bara män är en kvinna som vi pratade om för inte jättelänge sedan, Joanna Dennehy. Henne pratar vi om i avsnitt 96, seriemördare 5. Och det här är inte klassiskt för fem öre. Hon följer inte mallen för kvinnliga mördare eller seriemördare. Den här kvinnan är galen och faktiskt bara läskig. Det är mars 2013. En man är ute och promenerar på en ödslig väg mitt ute på den engelska landsbygden i Cambridgeshire, England. Plötsligt så ser han något i ett dike. Helt synligt ligger ett lik på mage. Det är en man. Han har huggits till döds. Men det är inte allt. Han är klädd i en klänning. En svart paljettklänning. På sig har han varken plånbok eller tillhörigheter. Så polisen börjar leta efter försvunna personer. Och man hittar en man vid namn Kevin Lee. Kevin har då anmälts försvunnen av sin fru. Kevin är en tvåbarnspappa som hyr ut bostäder till hemlösa och utsatta personer. När polisen kollar var Kevins mobil har befunnit sig så hittar man en matchning med en annan telefon från ett nummer han har haft kontakt med. Det här numret tillhör en av Kevins hyresgäster, nämligen 30-åriga Joanna Dennehy, som idag klassas som en av de mest fruktade seriemördarna och en av de farligaste kvinnorna i hela Storbritannien.
2013, det var inte jättelänge sedan då.
Nej, det var det inte.
Gud, jag har aldrig hört om henne. Gud, vad spännande.
Hon är riktigt sjuk.
Riktigt spännande att höra om en kvinna. Vi har inte pratat om många.
Nej, och den här kvinnan är inte en klassisk kvinnoseriemördare.
Nej.
De brukar ju mörda med gift och brukar gå på barn och nära, alltså närstående.
Mm.
Men det gör inte Joanna. Men den här Kevin har ju då hittats i ett dike. Så man börjar kolla i den här lägenheten som han har hyrt ut till Joanna för att se om man kan hitta några ledtrådar. Man hittar då blod i lägenheten och på en madrass, men det här blodet tillhör inte Kevin utan någon annan. Men jag tänker att innan jag går in på de här offren så berättar jag lite om Joanna Dennehy. Joanna föddes 1982 och växer upp i den lugna och pittoreska staden Harpenden i England. Hon har en väldigt vanlig uppväxt, hon har en bra familj, det går bra i skolan. Men när hon blir tonåring så börjar föräldrarna märka en stor skillnad i hennes beteende. Hon börjar hänga med fel folk i skolan, hon börjar dricka och kommer ibland full till lektioner. Hon träffar en äldre, ganska strulig kille när hon är 14 som hon senare får två barn med. Och hon flyttar hemifrån när hon är runt 16 år gammal. Och hennes föräldrar tror att detta bara är en fas, men allting blir bara värre och värre för Joanna. Hon börjar begå en massa brott och åker in och ut och fängelse hela tiden. Och det är när hon kommer ut den sista gången från fängelset som hon får kontakt med den här Kevin som hittas i diket. Han hyr då ut boende till henne gratis för han börjar få känslor för henne väldigt, väldigt fort och hon blir hans älskarinna. Joanna är nämligen en mästare på att manipulera män och få dem att bli kära. Men det är inte bara Kevin som faller för Joanna. Även Lukas Slabosewski fattar väldigt mycket tycke för Joanna. Det här är då en polsk ung man i 20-årsåldern som bjuds hem till Joannas lägenhet. Det här är ungefär 2 veckor innan Kevin hittas i diket. I den här lägenheten så hugger Joanna ihjäl Lukas med en kniv. Och det är då detta blodet som man hittar i lägenheten. Efter mordet så stoppar Joanna ner Lukas kropp i en soptunna. Efter det så hör hon av sig till Gary Stretch. Gary är en man som Joanna träffade när hon satt i fängelse. Och Gary är en enormt stor man. Han är över 2 meter lång och bred och bara allmänt jättestor. Och han gör precis allt som Joanna säger att han ska göra.
Men då måste hon ju ändå vara rätt stark om hon fick ner honom i en soptunna.
Ja, alltså hon är ju väldigt lång. av det jag har sett i alla fall. Så jag tror att hon är rätt stark.
Mm, det låter ju som det är, i och med att hon också väljer kniv och inte gift. Liksom.
Precis. Men sen behöver hon ju hjälp av Gary med att dumpa Lukas kropp.
Mm.
Så hon ringer till Gary och ber honom dumpa den här kroppen. Och Lukas, han dumpas i samma område som Kevin hittas sen. Men att dumpa Lukas kropp är ju inte det enda Joanna får honom att göra. Hon utnyttjar nämligen Garys storlek så han kan hjälpa henne att driva in hyror till Kevin. För som jag sa innan, Kevin hyr ju ut bostäder till väldigt utsatta personer. Folk som har kommit ut ur fängelse precis. Så det här är ett rätt stökigt hyreskomplex. Så Joanna blir lite som en polis och hon börjar hota folk om det behövs. Vilket ju Kevin tycker är skitbra, för då slipper ju han göra det. Men en som verkligen inte tycker om Joannas beteende, det är 56-åriga John Chapman. Och Joanna får väldigt snart veta vad John tycker om henne, och hon blir inte särskilt glad. Så 10 dagar efter att Lukas har blivit mördad så tar hon sig in hos John och hugger ihjäl honom. Och det här är en väldigt brutal attack. Och som vi snackade om innan så är hon är ju väldigt stark och hon är väldigt lång. Men här har hon också övertagit att John är alkoholist. Så han har druckit väldigt mycket alkohol. Så han är redan rätt avtrubbad som det är.
Ja, verkligen inte en klassisk kvinnlig seriemördare.
Nej, det är hon inte. Alltså det blir värre.
Jaha.
Det blir verkligen värre. Efter den här attacken så ringer hon till Gary som vanligt och han rör undan kroppen. Så det här är ju 2 väldigt täta mord och Joanna har fått försmak av att döda. Men hon stannar ju inte vid John. Samma dag så bjuder hon in hyresvärden Kevin. Hon lovar honom sex och att de ska spajsa till sexlivet lite. Hon säger till honom att det ligger en klänning på sängen och att han ska ta på sig den. Och han tycker att det är lite spännande. Alltså, något nytt. Så han kommer till lägenheten, tar på sig klänningen och där blir han överfallen och huggs ihjäl av Joanna. Sen kör Gary som vanligt ut kroppen till det här diket ute på landsbygden.
Hur fan får Gary att göra det? Det är helt sjukt.
Jag vet! Hon är så manipulativ. Ah. Det här är en mästare på att manipulera.
Mm.
Alla som har träffat Joanna säger att hon är sjukt manipulativ. Hon har den här effekten på män. Hon vet exakt vad hon ska säga, hon vet exakt vad hon ska göra och hur hon ska bete sig för att få dem att falla.
Shit, vad obehagligt.
Ja, det är det. Får till och med Gary att dumpa kroppar som hon har tagit livet av.
Mm.
Och han är inte ens en tungt kriminell person. Han har gjort lite inbrott och så, men det är inte som att han har mördat folk.
Nej.
Men efter detta i alla fall så bestämmer sig Joanna och Gary för att fly. Och de åker västerut. Inte jättelångt efter den här flykten så hittas då Kevins kropp. Och man hittar den här kopplingen till Joanna och Gary som jag läste innan. Och nu dras det igång en massiv sökinsats efter de här 2 som kommer få hela England engagerat. Så Joanna och Gary flyr nu. De tar bilen som Kevin har gett till Joanna och drar därifrån. På resan så går Joanna bland annat in på Mac och stjäl lite kakor. Och sen drar hon därifrån. Men det hon inte vet är att det sitter en övervakningskamera. Så polisen ser henne gå in på den här macken och sen kan man se registreringsnumret på den här bilen. Så nu kan polisen, i och med att polisen i England har ett sånt system där man kan koppla in alla kameror och sen kan man se typ en livestream nästan där man kan följa den här bilens resa. De gör fler stopp på vägen och begår en massa stölder och bland alla grejer som de tar så tar de en kamera. Och de börjar ta en massa typ turistbilder med den här kameran på sin resa. Och bland annat så tar de en bild där man kan se Joanna posera med en gigantisk kniv. Joanna och Gary får kontakt med en bekant till Gary som han träffade när han satt i fängelse. För nu har de ju stulit en massa grejer, så nu måste de ju sälja grejerna för att få pengar. Så Joanna hotar den här killen som de får tag på att han måste hjälpa dem med detta. Och hon säger till honom att hon minsann har dödat 3 personer, men hon vill döda 9. Precis som det ökända paret Bonnie och Clyde gjorde. Hon vill bli känd för sina sjuka handlingar.
Vad då är det hennes enda motiv?
Hon vill bara döda.
Men alltså...
ja, jag säger det.
Det är sjuk. Också så himla... Alltså, om man kollar på kvinnliga och manliga mördare. Mm. Kvinnliga mördare gör det väl ofta för att straffa.
Ja.
Alltså, du gjorde något mot mig, så då ska jag hämnas. Det är väl väldigt, väldigt, väldigt random att en kvinna dödar någon random, helt utan anledning.
Ja, gud, och det blir ännu mer random, för de här andra har hon ju ändå träffat.
Mm.
Flera gånger till och med, och har relationer med. Men det som händer nu är att Joanna och Gary ger sig ut. De kommer till en liten, liten by. Och Joanna säger att jag vill döda fler.
Oh,
så
God.
Gary pekar ut en man som går med sin hund och säger, duger han?
Nej.
Jo, och Joanna säger, japp, han duger. Så hon hoppar ut ur bilen, går fram till den här mannen, börjar prata lite med honom, pratar med hunden, så mannen börjar slappna av lite. Sen från ingenstans så går hon till attack och hon hugger den här mannen flera gånger.
Och shit, hon verkar ju livsfarlig.
Ja, det är hon. Sen lämnar de honom där på marken och hoppar in i bilen och sen så kör de vidare. Och det sjuka är att den här mannen, han överlever.
Mm-hmm. Oh,
trots
gud,
att han är jätte illa skadad.
Ja.
Men inte ens 10 minuter efter att hon har knivhuggit den här mannen så går hon till attack igen. Den här gången så är det en annan man som även han är ute med sin hund. Hon hoppar ut och säger något till den här mannen och sen precis som innan från ingenstans så börjar hon hugga den här mannen. Hon hugger den här mannen över 30 gånger.
Oh my god.
Ja. Sen lämnar hon honom åt sitt öde. Och sjukt nog så överlever han också.
Mm.
Det,
30 gånger.
Ja, jag förstår inte hur han överlevde ens.
Nej.
För hon vänder honom också efter typ halva tiden så... Ligger han först på mage och så hugger hon honom i ryggen och sen vänder hon honom och hugger honom i bröstet.
Gud, hon är galen.
Hon är riktigt störd. Och många poliser som är inblandade i den här utredningen som kommer till platsen säger att det här är den mest brutala attacken som de någonsin har varit med om. Men Joanna är inte nöjd, hon vill fortsätta och döda. Men innan hon attackerar fler så hinner polisen ikapp dem och Joanna och Gary grips. När Joanna grips så visar hon ingen ånger, hon är extremt trevlig mot poliserna. Hon sjunger lite och dansar och skämtar med dem och flörtar med en polis som man kan se på övervakningskameran och så. Hon verkar verkligen gilla den här uppmärksamheten och det här kaoset som hon har lämnat efter sig. I februari 2014 så döms i alla fall Joanna till livstidsfängelse för att ha mördat 3 och försökt mörda 2. Och Gary döms till 19 år. Man gör en psykologisk utredning på Joanna och hon får då diagnosen en psykopatisk, antisocial och emotionellt instabil störning. Men bara för att hon är bakom galler så betyder inte det att hon slutar vara en fara. För efter att hon har kommit in i fängelset så har hon bland annat planerat väldigt många rymningsförsök. Hon är extremt våldsam mot andra intagna och hon fortsätter att skriva brev med flera män. Och det visar ju bara att den här kvinnan är ju verkligen en mästare på att manipulera när hon till och med fortsätter att göra det mot folk när hon är bakom galler.
Ja, hon känns ju extremt obehaglig med det här att hon saknar motiv.
Ja.
För då är det inte, eller uttalat så är det inte heller ett manshat då. För jag tänker till exempel Guy som jag pratar om, när han åkte in, han hatar ju kvinnor. Så att alla andra män på hans avdelning är ju liksom safe. Men om hon bara är galen och bara vill döda, då kan hon ju få för sig att döda kvinnor på sin...
Nej, det har hon sagt. Att hon kommer aldrig liksom göra någonting mot en kvinna. Och definitivt inte en kvinna som har barn.
Okej.
Okay. Så hon har själv sagt att hon hatar män.
Okej.
Okay. Men hon fortsätter ju liksom ändå att alltså manipulera dem. Och...
Ja, det känns ju som att hon skulle kunna få folk att göra vad som helst.
Ja,
så att hon kan få någon att döda åt henne. Mm. Så kan hon ta cred för det.
Absolut. Sen tycker jag att hon är intressant också med det här att... Men som vi sa innan att kvinnliga seriemördare och mördare brukar ju döda folk som är i omgivningen och ofta familj, ofta barn. Men här går hon på män som är mycket större än vad hon är egentligen, som är starkare. Men det är som att hon får någon kick av det här att jag dödade en man som är starkare än vad jag är.
Mm,
och att det är helt random personer, de här två. Och polisen tror ju nu i efterhand att hade de inte hunnit stoppa henne så hade hon bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt. För hon ville skapa kaos och hon tror ju nog förmodligen att de här två som hon har attackerat, att de dog.
Mm.
Men det är så sjukt att hon har begått alla de här attackerna inom loppet av alltså mindre än 2 veckor.
Ja, hon är läskig som sagt också på slutet när hon bara kör.
Ja.
Alltså det är så skitsamma om jag åker fast. Nu ska jag bara döda så många hinner.
Exakt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, det var verkligen inte länge sedan. Henne kommer man ihåg mer om.
Ja. Och i och med att, alltså, visst, det var ett år sedan vi pratade om henne. Mm. Så du som lyssnar kanske kommer ihåg det jätteväl. Men vi gräver ju i arkivet.
Mm-mm.
Och hon är för galen för att inte få vara med i det här avsnittet. Helt ärligt, alltså. Hon förnedrar sina offer. Hon mördar både folk hon känner och helt okända människor, plus att hon bara mördar män.
Ja.
Vilket ju också är lite intressant, för att vi pratar ju i princip bara om män som mördar kvinnor.
Mm.
Men detta är en kvinna som mördar män.
Ja.
Och det är ju lika illa båda två, herregud.
Ja, gud ja. Verkligen. Nej, och det som är så extra läskigt med henne tycker jag, det är just det här att hon bara flippar till slut. Alltså hon skiter i om hon åker fast. Hon ska bara döda folk. Hon bara,
Gud ja, och det här att hon mördar på ett väldigt manligt sätt. Att hon är så aggressiv och ja, men det här, alltså använda kniv är väldigt intimt. Det känns som att hon vill, alltså hon vill känna att det är nära.
Ja, väldigt personligt känns det.
Ja.
Brukar det vara när det är kniv.
Och läskigt också att, att hon enligt sina föräldrar har haft en helt normal barndom. Inget som är konstigt där.
Jag undrar om de ljuger alltså.
Ja.
Det måste, eller?
Jag vet inte. Vissa föds ju så.
Ja, är det sant?
Så jag vet inte. Som Ted Bundy liksom.
Mm.
Hade han kunnat bli en fin person? Det är väldigt intressant att diskutera, och det är verkligen en vattendelare bland människor. Finns det onda barn eller finns det inte onda barn?
Ja.
Och det är ju som sagt en riktig vattendelare.
Mm. Gud ja. Men nu när vi pratar om henne så börjar vi ju bege oss mot vad ska man säga, temat som vi kommer komma till nu. För ofta när vi pratar om seriemördare så pratar vi om seriemördare som jobbar ensamma. Joanna, hon jobbar ju med en man ibland. Men de är inte riktigt en duo, skulle jag inte vilja påstå.
Nej.
Nu ska vi lyssna på den enda duon som vi har pratat om i den öppna podden.
Exakt. Men vi pratar ju faktiskt mer om duos i Seriemördare 6. Och det finns ju på patreon.com/spoktimmen. Och där pratar vi ju om duos som håller mördandet inom familjen.
Mm. Gud ja.
Hur sjukt är inte det alltså?
Ja.
Så vill du ha mer seriemördare så gå in och lyssna på det.
Mm.
Vi lägger en länk i beskrivningen. Men vi ska ju lyssna på ett annat fall om duos som också håller det inom familjen.
Mm, för de är inte släkt, de som dödar.
Precis, men de är gifta.
Det är de. Vi ska lyssna när jag berättar om Rosemary och Fred West från avsnitt 76, seriemördare 4.
Det är sommar 1992. En polisman patrullerar på gatan 25 Cromwell Street i Gloucester, sydvästra England, när en grupp barn närmar sig honom. Barnen berättar för polisen att de tror att barnen West blir misshandlad av sina föräldrar på något sätt. Och detta är början på slutet för paret Wests ondska. Polis och socialarbetare kom hem till familjen och barnen omhändertas. Efter förhör med de sju barnen så blir föräldrarna Rosemary och Fred West åtalade för barnmisshandel. Åtalet läggs dock ner några veckor senare efter det att ingen av barnen vill vittna mot sina föräldrar. Men det är något som inte riktigt stämmer. När socialarbetarna, som alla pratat med varsitt barn, börjar prata med varandra så kommer det fram lite konstiga grejer. Det visar sig att barnen har berättat om sin äldsta syster Heather och om ett skämt som pappa Fred brukade säga. Han brukade säga, om du inte uppför dig så hamnar du under terrassen som Heather. Detta var ju väldigt märkligt såklart, så polisen började söka efter Heather. Enligt föräldrarna West så hade hon rymt hemifrån när hon var 16 år 1987 efter ett stort bråk. Men när polisen nu försöker hitta Heather så finns det inga spår av henne alls. Det är som att hon för 5 år sedan bara helt gick upp i rök. Det här är något som verkligen oroar polisen. De lyckas få en husrannsakan och går in i huset på Cromwell Street och börjar gräva upp bakgården. Och mycket riktigt hittar de här benen efter Heather. Men inte bara det. Här ligger även kvarlevorna från flera andra kvinnor. Föräldrarna West grips och Fred börjar erkänna morden och menar att han har utfört dem själv och att hans fru inte är inblandad. Rosemary å andra sidan blånekar och kommer att göra så hela tiden. Men hur oskyldig var egentligen Rosemary West?
Men hur gamla är de här barnen nu då?
Alltså det äldsta barnet är typ 15, så det är 15 och nedåt, så att de är ju väldigt unga.
Mm.
Men jag tänker att vi börjar med att hoppa tillbaka lite i tiden och kolla på de här då, Rosemary och Fred. Rosemary Letts, som hon hette när hon föddes, eller Rose som hon kallas, hon föddes 1953 i norra Devon i England, och det är cirka 30 mil sydväst om London. Hon föddes som det femte barnet i hennes familj, och hennes mamma led i perioder av väldigt svåra depressioner, och det här behandlade man då med elchocker, och bland annat så ska mamman ha fått flera elchocker när Rose låg i magen. När Rose föddes och när hon växte upp så, alltså hon hade lite svårt för grejer, hon hade väldigt svårt i skolan och hennes syskon brukade säga att hon var lite efter. Och man misstänker då att det här kan ha haft med elchocken att göra. Förutom det här så var hennes pappa en fruktansvärd man. Han var jättevåldsam mot mamman och mot barnen. Han var inte lika våldsam mot Rose, men han utsatte henne för hemska sexuella övergrepp. Så Rose kom ju verkligen inte från de bästa hemmaförhållandena, kan man ju inte påstå. 1969, när Rose är 15 år, så träffar hon då Fred West för första gången. Han är då 12 år äldre än vad hon är, så han är 27. De träffas då när Rosemary står och väntar vid en busshållsplats. Och hon ska då senare ha beskrivit att han luktade äckligt och hade så här gröna tänder, men att han var sjukt charmig. Och den här Fred kommer väl inte heller från världens bästa bakgrund, så att de är väl en perfect match på ett sätt. Fred föddes 1941 i Much Markle, som är ungefär 20 mil nordväst om London. Han hade 5 syskon och var då det sjätte barnet, och han var mammas favorit och hon var väldigt överbeskyddande. Det här ska vara lite oklart, men han ska själv då ha påstått att det var hans mamma som introducerade honom för sex. Och när han var 19 år gammal så gjorde han hans 13-åriga syster gravid.
Va?
Mm. Han anklagades då för våldtäkt, men systern ville inte vittna, så det här fallet kollapsade.
Men gud.
Mm. Förutom det så ska han begått sexuella övergrepp på en kvinna som avvisade honom på ett uteställe och kört på en annan ung kvinna med flit, verkade som, med sin motorcykel. Så otroligt trevlig man, det här.
Ja, han verkar väldigt rubbad.
Mm. När han var 21 år så gifte han sig med en kvinna vid namn Catherine. Och efter ett år så fick de då ett barn. Det här var Charmaine. Fred var dock inte pappa till henne, utan det här var bara hans styvdotter. Ytterligare ett år senare så kom en andra dotter. Det här var då Anne Marie, och det var då deras gemensamma barn. Men det här äktenskapet höll inte, och han fick vårdnaden om de här två flickorna, trots då att han inte ens är pappa till den första. Så då är vi framme vid 1969, Fred är nu 27 och han har precis träffat Rose. Det här paret flyttade väldigt snabbt ihop. Fred ska ha varit besatt av porr och prostitution och sadism, och ska då väldigt tidigt ha uppmuntrat Rose att vara med på det här. Bland annat så hade paret flera sexlekar som då typ gick ut på att Rose skulle prostituera sig. Hon tog alltså med sig andra män hem och hade sex med för pengar, medan Fred smygkollade och filmade det här.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mm. Och tydligen så ska Rose ha tyckt att ju våldsammare och vildare och konstigare sex, desto bättre. Så att hon kommer ju från väldigt konstiga hemförhållanden till det här. Rose var 17 år när hon fick sitt första barn. Och då bodde även Freds döttrar Anne Marie och styvdottern Charmaine med dem då. Sammanlagt så skulle Rose föda 8 barn, och Fred var då inte pappa till alla de här, tror man, utan några av hennes kunder var pappa. Så blev det mars 1971. Fred satt då i fängelse. Han avtjänade då ett 10 månaders straff för stöld. Rose, som inte ens är 18 än, är då ensam med barnen. Anne Marie, alltså Freds dotter, är nu 7 år.
Enligt henne så hade Rose ett fruktansvärt temperament. Hon var väldigt dominant och väldigt manipulativ. Bland annat så fick barnen inte ha ögonkontakt med Rose. Och om Rose då sa att man skulle göra någonting, alltså då var det bäst att man gjorde det. Rose kunde bli så otroligt arg att man inte visste vad hon kunde ta sig till. Och hon ska ha varit väldigt sadistisk mot barnen. Och Anne-Marie har även i efterhand vittnat om att det var väldigt mycket misshandel, framförallt från Rose. Enligt Anne-Marie så var hennes stora syster Charmaine, som då var ett år äldre, alltså 8 år. Hon var den av de två som var mest bråkig och hon var den som vågade stå upp för sig själv. Och det här gjorde ju Rose vansinnig. Bland annat då så ville Rose att Anne-Marie och Charmaine skulle kalla henne mamma och hon var inte deras mamma. Så det ska Charmaine ha sagt att du är inte min mamma. Och vägrade kalla henne det. Och så en dag så skulle 7-åriga Anne-Marie till skolan och då så dök inte Charmaine upp ner vid dörren, så Anne-Marie åkte ensam. När Anne-Marie senare kom hem samma dag så gick hon upp till sitt rum och märkte då att dörren var låst. Men hon låste upp dörren och gick in och det hon då såg, det var Charmaine som var bunden vid sängen. Charmaine ska då ha kollat på Anne-Marie med väldigt bedjande ögon, men Anne-Marie ska bara ha stängt dörren och låst den igen. När Anne-Marie senare samma kväll gick och la sig så var Charmaine inte längre där. Det här var sista gången någonsin som man såg Charmaine vid liv.
Men vadå, tog inte Fred på sig alla morden?
Jo.
Men han satt inne, eller?
Exakt, han sitter inne i fängelse nu. Men enligt Fred så var det han som dödade Charmaine.
Mm-hmm.
Och jag måste bara försvara Anne-Marie lite också. För att man måste tänka på att hon var 7 år. Alltså det här att hon bara stängde dörren och lämnade Charmaine. Hon är ju väldigt liten och hon kommer från otroligt sjuka hemförhållanden. Hon ska senare ha berättat om flera sjuka händelser som hände i hemmet. Och jag måste nämna det också att Westbarnen togs till sjukhus 31 gånger på 20 år.
Åh, jäklar.
Ja, på grund av att föräldrarna hade misshandlat dem då och de var så skadade liksom.
Ja.
Hon har berättat att både hon och Charmaine med jämna mellanrum fick typ stå nakna på stolar och bli piskade av bälten och sådär.
Men gud.
Ja, verkligen. Och nu måste jag varna känsliga lyssnare lite. Om du är extra känslig så spola fram ungefär 30 sekunder. Anne-Marie ska efterhand ha berättat om en händelse som inträffade när hon var 8 år. Hennes föräldrar ska då ha tagit ner henne i källaren. De ska ha lagt henne på golvet och förgripit sig på henne. Rose ska då ha suttit på hennes huvud medan Fred förgrep sig grovt och sadistiskt på henne. De sa då att alla föräldrar gör så här, men det är ingenting man pratar om, så du får inte berätta det för någon. Liksom. Det är lite skämmigt, som man säger inte det till någon. Och Fred ska även ha sagt att det är en pappas rätt att ha sin dotters oskuld. Och att det skulle göra henne till en bättre fru och mamma och sådär i framtiden.
Fy fan, vad äckligt.
Ja, verkligen. Vid 10 år så hade hon fullt samlag med män. Hon hade alltså inte bara sex med sin pappa vid det här tillfället. Och hela hennes uppväxt, eller alla de här barnens uppväxt, är ju präglad av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld. Anne-Marie ska till och med ha blivit gravid en gång under tonåren med sin pappa. Och det här var ingenting hon fick veta förrän alltså flera år senare, alltså när allting kom fram. Då var det polisen som berättade för henne att du var inne och gjorde en abort, för hon visste inte det då. Och förutom det, när hon kom in så märkte man på sjukhuset att hon hade en könssjukdom. När Anne-Marie kom hem från sjukhuset den här dagen efter att ha gjort abort så skulle hon tvätta sig, tyckte Rose. Och som jag sa tidigare så sa Rose någonting, ja, alltså då gör man som Rose säger. Men Anne-Marie var ju väldigt... alltså orkeslös och väldigt trött, så hon gjorde väl fel enligt Rose. Det här gjorde Rose helt galen, så hon sparkade Anne-Marie i magen efter att precis ha gjort den abort. Det här var droppen för Anne-Marie och efter det här så rymde hon hemifrån mitt i natten. Men om vi hoppar tillbaka lite igen, som sagt så försvann Charmaine 1971. Fred kom ut från fängelset och Rose och Fred gifte sig i januari 1972. Och senare samma år så flyttade de då in i det här huset på 25 Cromwell Street. De som då flyttade dit, det var Rose, Fred, Anne-Marie och Rose och Freds gemensamma barn Heather och May. Charmaine hade ju då flyttat till sin mamma, sa paret West.
Det här nyköpta huset var väldigt dyrt och Fred fick då inte in tillräckligt mycket pengar från sitt byggjobb. Han jobbar alltså som byggare. Så det han började göra var att han renoverade väldigt mycket hemma och han gjorde, alltså i det här lilla huset så började han göra små rum som de då skulle kunna hyra ut. Och det här huset består förresten av en källare och sen är det tre våningar. Samma år, alltså 1972, så träffar då paret Caroline Roberts. Caroline var då en ung kvinna som lyftade. När hon stod där och lyftade så stannade en bil med ett par i. Flickan i bilen vevade då ner rutan och hon verkade väldigt vänlig och var inte så mycket äldre än Caroline. Och de frågade då, vill du ha skjuts? Caroline hoppar då in i bilen och får veta att det här är Rose och Fred West. Hon kommer väldigt bra överens med de här två och de erbjuder henne ett jobb som barnflicka, vilket hon tackar ja till direkt. Framförallt Caroline och Rose kommer väldigt bra överens och Caroline har efteråt berättat att Rose var väldigt gullig och att hon ofta fixade med Carolines hår och sa att det var vackert och att hon hade vackra ögon och sådär. Men väldigt tidigt så började Caroline märka att alltså Fred, han är lite konstig. För det första så var han väldigt öppet liksom sexuell. Han kunde typ tafsa på Rose, alltså typ köra upp handen under hennes kjol när det var jättemycket människor runt omkring. Och han ska även ha så skrytit om konstiga saker. Han ska bland annat ha sagt till Caroline att om du blir gravid någon gång så kan jag göra abort på dig, för det har jag gjort innan på folk. Vilket är så väldigt konstig grej att skryta om.
Ja, verkligen.
Och som sagt, ju längre hon känner det här paret desto mer märker hon att något är fel. Bland annat en gång så ska då Fred ha sagt att Anne-Marie, som nu var 8 år, inte är oskuld. Anne-Marie ska då ha suttit i rummet och hört det här och har liksom sänkt huvudet och sänkt blicken. Och där och då ska Caroline för första gången ha känt att okej, det är nog någonting som inte är okej här. Bara strax efter det här så bad Rose och Fred Caroline att delta i en orgi. Och det var liksom droppen för henne och hon sa upp sig och lämnade. Men så träffade hon Rose och Fred bara ungefär en månad senare och det var när hon stod och lyftade igen. Igen så frågade de om hon ville ha skjuts och hon hoppade in i bilen. Rose var väldigt vänlig och hon log och liksom bad om ursäkt för det de hade sagt och liksom sa att de inte hade menat det och sådär. Men så plötsligt så attackerades Caroline av Fred som då slog henne om och om igen tills hon blev medvetslös. De band sedan henne med tejp och förde tillbaka henne till huset. Paret West tog in henne i ett rum på nedervåningen och där så började Rose försöka kyssa henne och liksom började röra vid henne. Caroline fick panik och försökte komma därifrån. Men då bands hon fast och sen följde en hel natt av sexuellt utnyttjande. Hon blev slagen och det var väldigt mycket sadistiska inslag. Caroline har senare vittnat om att Rosemary var lika delaktig som Fred. Hon utnyttjade alltså också Caroline sexuellt. Och förutom det så är det också många som har känt paret som har vittnat väldigt mycket om att Rose var den dominanta hemma. Det var hon som bestämde. Vid ett tillfälle när de här sexuella övergreppen höll på så var det någon som knackade på dörren. Caroline insåg då att hon var tvungen att chansa och så skrek hon. Rose fick då fullständig panik och la en kudde över Carolines ansikte och liksom försökte trycka ner henne. Plötsligt så försvann kudden och sen så la liksom Fred händerna runt Carolines hals och drog upp henne så att hennes ansikte var jättenära hans. Han var då fly förbannad. Han sa att vi kommer att behålla dig i källaren så att våra vänner också kan få ha dig. Och när vi är klara med dig ska vi döda dig och begrava dig under gatstenarna. Fred påstod då att det fanns hundratals flickor där redan och polisen hade inte hittat dem så de kom inte hitta henne heller. Vid ett tillfälle så gick Rose ner för att kolla till barnen och hon lämnade då Fred ensam med Caroline och det är först nu som han våldtog henne. Efter att han hade gjort det så grät han och bad om ursäkt och sa snälla säg inget till Rose då kommer hon att döda både dig och mig. Men som tur var så lyckades ju Caroline fly från Rose och Fred och har ju då kunnat vittna om det här i efterhand. Och det gjorde hon då genom att lova dem att hon liksom inte skulle säga något till någon och att hon kunde stanna där och sådär. Men hon flydde ju helt enkelt och hon gick till polisen. Dock så är det, alltså det är så hemskt för att hon får träffa världens vidrigaste polis. Han kom då in och skulle ta hennes vittnesmål och han visade noll empati. Han började med att typ räkna upp folk som hon hade legat med innan. Och så här, så du var nog med på det här också, eller hur? Det blev väl bara lite för hårt. Och nu försöker du få det här till att vara en våldtäkt, eller hur?
Men gud, vilket as.
Ja, så att han fick ju henne att känna att det här var hennes fel.
Så på grund av den här polisen så ville hon ju då inte vittna, för att hon, som sagt, såklart mådde jättedåligt av det här. Så istället för att få fängelse så fick Rose och Fred bara böter och dömdes för typ misshandel. Och det här är ju någonting som Caroline har berättat i flera intervjuer, att hon har ångrat sen i resten av sitt liv att hon faktiskt inte tog det här vidare. För strax efter det här så tog paret West sina sadistiska sexbrott ytterligare ett steg. Nästa kvinna skulle inte ha samma tur som Caroline och komma undan. Nästa kvinna som paret West skulle ta med hem skulle aldrig lämna huset levande igen. Nu är det 1987. Heather, alltså Rose och Freds gemensamma dotter, hon har ju precis som flera av de andra barnen blivit sexuellt utnyttjad av sina föräldrar. Hon ska då ha berättat om det här för sina vänner trots att föräldrarna då har hotat och sagt att de inte får säga något. Anne-Marie, om du kommer ihåg henne, Freds dotter som ju rymde hemifrån, hon ska senare ha berättat att Heather en dag dök upp utanför hennes dörr och då bad om att få bo hos henne. Anne-Marie ska då ha sagt vänta tills du fyller 16, vilket Heather alldeles snart skulle göra. Men det här var sista gången som Anne-Marie såg henne, för 2-3 dagar senare så försvann hon. Rose och Fred påstod ju då att Heather hade rymt hemifrån efter ett jättestort bråk. Och det här är då det sista mordet som man vet i alla fall att paret West genomförde. Och sen så var det ju som jag sa i introt, det blev 1992. Ytterligare ett av de här barnen berättade för en kompis att vi blir liksom våldtagna hemma. Det här kom fram till polisen. Polisen tog hand om barnen. Barnen började berätta om Heather som var nedgrävd på baksidan. Polisen kom dit, började gräva upp och började hitta kroppar. Sammanlagt så hittar polisen delar från 9 unga kvinnor i det här huset.
Ja, oh, gud.
Mm. Och det är ju väldigt unga kvinnor, den äldsta av dem är 27.
Ja.
2 av de här kvinnorna som man då hittar, det har varit hyresgäster i huset. Resten av de här kvinnorna är kvinnor som har försvunnit utomhus, typ vid busshållsplatser, på väg hem och sådär. Så att man tror ju idag att paret West har erbjudit dem skjuts, precis som det gjorde med Caroline. Och jag menar, alltså det är klart, alltså hade jag varit kvinna och hade lyftat och ett par hade stannat, det är klart att man känner sig säker då.
Mm, såklart.
Men som sagt, polisen har hittat de här kropparna och det man kan se är att de flesta har dött genom strypning. Förutom det så kommer det nu fram att källaren i det här huset har använts som tortyrkammare. Där de då förgrep sig sexuellt och torterade de här kvinnorna i flera dagar innan de mördades. Ofta så har Rose och Fred spelat in de här morden och man tror att de typ har tittat på det sen när de själva har haft sex. Kropparna som man hittar, de är bunna, de är nakna och de har munkavel. Och förmodligen så var ju det för att de skulle vara tysta när de torterades. Det är typ det vidrigaste man hittar, det är att på en av de här liksom skallarna så hittar man en mask som är gjord av tejp som liksom täcker hela ansiktet. Och det enda den här kvinnan fick, det var typ små rör som hon kunde andas ur.
Åh, fy fan.
Ja, innan hon mördades. Så att de är super sadistiska och torterar verkligen de här kvinnorna jättemycket. Förutom det så styckar de ofta de här kropparna efteråt, och i vissa fall så har de då typ skurit av fingrar och tår och knäskålar och andra smådelar, och det här har man aldrig lyckats hitta sen, så man har ingen aning om vad de har gjort med de här delarna.
Men vadå, om de liksom har tagit typ hyresgäster i huset, hur kan grannarna inte ha hört om de har haft liksom källaren som tortyrkammare?
Ja, alltså problemet är att det här huset ligger i ett litet, alltså, sämre område. Man vill inte riktigt ha dit polisen.
Nej, just det.
Så att det kan vara det som har gjort att grannarna faktiskt inte anmäler. Eller så har de inte hört. Man vet ju inte, man kan ju bara spekulera. Men som jag sa så hittar man ju några då kroppar som är ute på baksidan, typ som är nedgrävda där. Men man hittar även kroppar i huset. Man hittar bland annat 5 stycken i källaren. Det är nämligen så att, som sagt, först använder de källaren som en tortyrkammare. Men sen så när de hade grävt ner massa kroppar så la Fred cement över golvet. Och sen fick de yngre barnen bo här. Alltså ovanpå 5 döda kvinnor.
Oh, gud.
Mm. En av de här kvinnorna som man hittar, det är Freds före detta älskarinna. Hon ska då ha varit gravid i 8:e månaden med Freds barn när hon mördades. Hon ska då ha varit en av dem som bodde i huset och Fred började då ha en affär med henne utan att Rose visste om det. Och sen blev hon gravid och hon ville då ha barnet och hon ville liksom vara med Fred och leva som en lycklig familj. Och det här gjorde ju Rose fruktansvärt avundsjuk, så att man tror att det är därför hon mördades. Men paret West häktades nu i alla fall och Fred började då erkänna de här morden, men han menade ju att hans fru absolut inte var inblandad utan han hade dödat alla, inklusive Charmaine som dog när han satt i fängelse. Det här fallet mot Fred bara växte och växte, men det var väldigt komplicerat för att han ändrade sina utsagor hela tiden. Men Rose var väldigt tydlig hela tiden. Hon sa ju då att hon har inte varit delaktig, hon har inte vetat om någonting. Eller så sa hon typ, ingen kommentar. Men problemet för Rose är ju att hon har gett en väldigt detaljerad bild av hur Heather försvann. Alltså hur hon försvann självmant. Men nu har man ju hittat hennes kropp. Alltså det är alldeles för detaljerad beskrivning så poliserna kan här bevisa att men du ljuger ju om det där.
Exakt.
Och förutom det så har ju poliserna väldigt svårt att tro på att Fred har lyckats döda 9 kvinnor i huset utan att Rose har märkt något. Nu kommer det fram ytterligare en grej och det är att Charmaines och Anne-Maries mamma saknas.
Mm-hmm.
Det ska då visa sig att hon ska ha velat träffa sina döttrar men Charmaine var då redan död. Fred ska då ha stämt träff med henne och mördat henne. Polisen hittar hennes kropp på ett fält som är ungefär 20 kilometer från deras by och där hittar de också en annan kropp. Den här kroppen tillhörde då Freds och hans exfrus före detta barnflicka som då var gravid i 6:e månaden när hon dog och man misstänker då att det här kan ha varit Freds barn. Och hon blev då mördad 1967, alltså 2 år innan Fred träffade Rose.
Jaha.
Mm. Fred nekade dock till polisen och sa att jag absolut inte dödat henne. Han sa att han älskade henne och sådär. Men dock så ska han ha erkänt i fängelset för en besökare att det var han som dödade henne. Men man vet faktiskt inte. Och problemet då här är att innan rättegången så begick Fred självmord i fängelset.
Jaha!
Mm. Han stod då anklagad för 12 mord och Rose för 9.
Hmm. Ja, det var ju också en utväg att ta.
Mm, eller hur? Och som jag sa så nekade Fred hela tiden till att hans fru var inblandad i morden. Och det är väldigt intressant för att alltså det verkade typ som att Rose hade alltså typ Fred lindad kring lillfingret. Att han liksom verkligen skyddade henne jättemycket medan hon typ inte verkade bry sig om honom.
Mm-hmm.
Hon skyllde ju allt på honom och förutom det så distanserade hon sig väldigt mycket från honom när de hamnade i häktet eller i fängelset. Och det här ska ha gjort honom helt förkrossad så att man funderar väl lite på om det kanske var det som fick honom att begå självmord. Hon visade även 0 känslor när hon fick veta att han var död och hon verkade snarare lättad. Och hon trodde på riktigt att yes, nu kommer jag liksom bli fri. Men tyvärr för Rose så hade ju polisen väldigt många vittnen och bland annat så var det ju Freds dotter Anne-Marie och Caroline, alltså den här kvinnan som de kidnappade och våldtog. Som jag sa, Rose var helt säker på att hon skulle frias, men till hennes stora förvåning så dömdes hon 1995 till livstid utan möjlighet till frigivning.
Åh, jäklar!
Mm. Och hon dömdes då för 10 mord. Det var de här 9 morden i huset och det på Charmaine.
Oj, det var hårt straff.
Mm, verkligen. Men alltså hon är helt sjuk. Hon är jätteobehaglig.
Ja.
Och när Rose dömdes då så var hon 41 år gammal. Det här fruktansvärda huset som har kallats Skräckens hus, det har rivits idag och det är liksom bara trottoarer där nu. Rose sitter än idag i fängelse och hon nekar ju fortfarande till all slags inblandning i de här morden. Och alltså det är det som är problemet här, att Fred är död och Rose säger att hon inget visste, så att det är väldigt många frågor som man inte har fått svar på än. Bland annat så är det många som misstänker att de kan ha utfört ännu fler mord. För skulle de verkligen ha slutat självmant 87 med Heather och sen inte mördat någon till liksom 92? Deras gemensamma dotter May, hon sa i en intervju i Good Morning Britain 2018 att hon tror att hennes föräldrar kan ha mördat så många som 30 människor. Hon tror verkligen att de aldrig slutade, bara att de kanske slutade använda huset liksom. Alltså slutade gräva ner folk där. Och förutom det så är det flera som saknas från området, alltså unga kvinnor. Det är minst 3 stycken som man aldrig har hittat och de liksom försvann utan ett spår. Men problemet är ju här som sagt att om Rose inte öppnar upp sig och berättar så kommer vi ju aldrig få veta.
Alltså jag hade glömt så mycket av det här fallet.
Ja gud, jag tycker knappt att det låter bekant.
Nej.
Alltså, men här var också en väldigt stressig period utanför podden, vet jag.
Ja,
att vi hade. Så det är nog det. Att man har inte haft tid att reflektera över fallen man har berättat om eller lyssnat på. Liksom.
Nej, precis. Och alltså, om vi pratade om onda barn med Joanna så är detta onda föräldrar. Minst sagt att de liksom börjar i familjen.
Det fattar inte hur man kan göra så mot sina egna barn.
Nej. Och sen att de börjar mörda en massa oskyldiga kvinnor och torterar dem. Och alltså det är så hemskt. Och det känns också som att de här drar de nytta av att Rosemary är kvinna.
Verkligen.
På ett helt annat sätt än vad de andra har gjort. Att de lurar in de här kvinnorna i bilen och så här, men gud, hej, hej, här är jag. Alltså att det är både en man och en kvinna.
Mm. Det är, men det är ju lugnt, jag är här.
Precis, liksom. Det är ju lugnt att sitta en kvinna i bilen, så tänker man ju själv också.
Ja, verkligen. Ja, och det gör det ju extra vidrigt att hon utnyttjar det.
Ja, precis. Och det här också att hon skyller allt på Fred. Och han skyddar henne.
Mm.
Och att hon inte bryr sig sen när han tar sitt eget liv.
Nej, jag tycker att hon är en sån seriemördare som först så tänker man att nej, men han har bestämt allt. Liksom. Mm. Hon typ, eller jag tänkte det, så att hon liksom är väldigt manipulerad och bara följer med. Men alltså sen så blir man ju så här, fast vänta lite. Det känns ju snarare som att hon är hjärnan bakom.
Ja men faktiskt så att hon spelar, hon utnyttjar det här att hon är kvinna.
Ja gud ja.
För att säga, men gud vad Fred, det var han som gjorde allting. När det är så här, fast det, ja, du agerar väldigt märkligt.
Mm.
Och alltså det verkar ändå som att hon har varit hjärnan bakom.
Ja, jag håller med.
Och att hon har gjort väldigt mycket sjuka saker.
Mm. Och det här bara att han blind skyddar henne.
Ja.
Alltså, ja.
Det är 3 väldigt olika fall som belyser kvinnliga seriemördare på 3 helt olika sätt också.
Gud ja.
Så det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Leonarda som liksom mördar för familjens skull.
Ja.
Och sen så drogar hon. Hon är ändå lite mer, alltså det här vanliga sättet som kvinnor mördar på. Bortsett då från att hon styckar och allt det här sjuka. Och sen Joanna som bara är helt galen.
Ja.
Och har en medhjälpare liksom ibland. Och sen Rosemary som har en medhjälpare alltid och som skyller, alltså det känns som att hon skyddar sig själv bakom att hon är kvinna.
Ja, hon känns
utnyttjad, hon är väldigt manipulerande.
Jag skulle precis säga det, sjukt manipulativ känns
ja.
Som. Och att folk går på det.
Ja.
Vem är obehagligast tycker du?
Jag tycker nog fortfarande Joanna, alltså. Jag tycker hon är läskig.
Ja. Men jag är ändå så här, Joanna skulle inte döda mig. Så
nej,
att
det är sant. Det är sant.
Jag är nog ändå mest rädd för Rosemary.
Så sett måste jag också säga Rosemary.
Ja.
Jag tror inte Leonardo hade kunnat lura mig så. Jag bara, nej, Leonardo. Inte dricka te. Nej men alltså, nu får jag lägga av. Nu har vi suttit här på oss för länge. Ingen syre i hjärnan.
Ingen syre kvar i tiden.
Nej.
Äga på koldioxid.
Ja.
Men det var en återblick på Spöktimmens arkiv när det kommer till kvinnliga seriemördare. Hoppas att du har tyckt att det har varit intressant att lyssna på. Nästa vecka kommer det sista extra avsnittet innan säsongen drar igång igen.
Och om 2 veckor så sätter vi igång säsong 10.
Mm.
Alltså så taggad.
Ja, jag med.
Men tills dess så får vi säga tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.